Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Så lyder inledningen på trosbekännelsen, och den kommer vi att vandra igenom under den här hösten. Vi har börjat lite grann den i början på september, och vi ska fortsätta idag. Så kommer vi tillbaka till trosbekännelsen under hösten några gånger. Idag är rubriken Vi tror på Fadern. Det där är min pappa. Ni har inte träffat honom, någon av er tror jag. Knut Gottfred Emanuel Olsson, född den 20 januari 1920. Under min uppväxt så tror jag min gudsbild präglades mycket av min pappa. Förhållandet till min pappa. Min pappa var 45 år och min mamma 43 när jag föddes. Jag är sladdbarn. Väldigt bortskämd, säger mina systrar, men det, vi har inget förståelse för det. Men så var det, då vet ni ungefär. Jag upplevde min pappa som alltid närvarande. Han hade ett jobb, men han var alltid där. Han var en trygghet för mig, en trygg plats. Min fasta punkt i livet. Vi pratade egentligen inte särskilt mycket med varandra. Inga långa diskussioner, utan klart vi sa saker till varandra, men vi hade inga debatter och sådär. Men vi var tillsammans. Vi gjorde mycket tillsammans. Vi hade roligt ihop. Jag minns att vi ganska ofta grävde i vår stora komposthög som vi hade. Vi bodde på en liten gammal lantgård. Med en stor grep som jag fick ung köra ner där och gräva upp jättelika dagmaskar. Som vi la i en plåtburk som han hade gjort hål i locket med någon spik. Och sen åkte vi ut till någon av sjöarna i Närke, hyrde eller lånade en båt, och så satt vi där och metade oftast. Att sitta och titta på ett flöte som guppar i vågorna, det är fantastiskt om man gör det tillsammans med sin pappa som jag gjorde. Hur mycket fisk vi fick, jag har ingen minne av det direkt, att vi fick möjligtvis någon gammal brax eller något sånt där som vi gav till våran katt när vi kom hem. Men det var inte riktigt så viktigt, men vi var tillsammans. Jag vet också att vi ganska ofta, nästan varje lördag, åkte på auktioner. Gårdsauktioner fanns det på den tiden. Det var massa olika ställen som de flyttade, och sen sålde man allt, bohag. Det var inga sådana auktionsfirmer som kom och köpte allt, utan då. Och inga second hand-butiker fanns det heller. Utan då åkte man på gårdsauktioner. Jag och min pappa. Och han ropade in massa konstiga prylar som min mamma suckade över när vi kom hem. Jag ärvde det där, kan jag säga. Och nu finns det inga gårdsauktioner, så jag köper inget mer. Vi byggde en hel, vi hade en liten verkstad på gården. Jag byggde och lagade tillsammans med honom. Vi ser där. Det är den övre bilden där. Meka gräsklippare. Ja, men vi gjorde mycket tillsammans, jag och min pappa. Han var min idol, min hjälte. Han var jobbare, jag måste ta med det här, man kan hålla på länge med som pappa. Han jobbade på stationen, järnvägsstationen i Kumla. Där hade de mekaniska räknemaskiner, ni som är lite äldre, ni förstår vad jag menar för någonting. Man drog på massa spakar, så vevade man på någon vev och sen lät det väldigt. Det tyckte jag var jätteroligt. Och så hade de en våg i väntsalen. Man hade inte våg hemma. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag tror inte att vi hade en sån här personvåg hemma. Men på i väntsalen så fanns en stor, jättelik våg. Och så kliver man upp och stoppar man i 25 öre. Och sen kom det ut en liten viktbiljett som talade om hur många har vägt sig på en sån. En del. Ja, oh. Ja, det var en del. De äldre kan jag säga. Men jag tyckte det var jätteroligt. Jag var ganska ofta med min pappa på jobbet. Sådär, och i alla maskiner och grejer de hade på stationen där. Och jag trivdes i hans sällskap. Och det tror jag präglade mycket av hur Gud var. Min Gud var som min pappa. Alltid närvarande, trygg. Hade alla svar på allting och fixade allting om man behövde hjälp. Och så kom den där söndag den 20 september 1982. 32 år sedan igår. Min pappas hjärta gav upp i vardagsrundsoffan hemma. Middagsluren som man alltid tog där i soffan. Jag gjorde det, när han hade sovit klart så gick jag dit och la mig och gjorde likadant. Och la en tidning över ansiktet. Ja, man gör så när man är söner, så försöker man göra likadant sin pappa. Men där somnade han in, flyttade hem till Herren. Som 17-åring så rasade min tillvaro samman. Mörkret slöt sig omkring mig. Min pappa fanns inte där längre. Var fanns då Gud? Min Gud var ju som min pappa. Nu fanns inte min pappa längre. Var skulle jag ta vägen med min sorg, min saknad, min ängslan? Jag var ganska förtvivlad som 17-åring. Min mamma hade fullt upp med sin egen sorg. Mina systrar hade flyttat hemifrån för länge sedan. Och jag var ganska själv. Jag visste inte riktigt hur jag skulle ta vägen. Och Gud, var var han någonstans? Den naturligaste platsen för mig då, att söka någon slags svar, var att söka mig till graven där min pappa låg. Jag gick ganska ofta till kyrkogården i Kumla. Till den ljusa gravstenen med orden: jag är uppståndelsen och livet. Där var ju inte min pappa, men det var ju ändå där hans grav var. Det var den enda plats jag som förvirrad, ensam och sörjande 17-åring tog vägen. Och där i ganska lång process, under lång tid som jag gick till den där platsen, så insåg jag att Gud fanns kvar. Trots att min pappa hade lämnat mig ensam. Jag kände ändå, trots att svårigheten och sorgen och mörkret var ganska kompakt under en ganska lång tid där i slutet på tonårstiden, så fanns Gud ändå där. På något sätt levde bilden av min pappa kvar, trots att han inte levde längre. Men Gud fanns där. Tryggheten, stabiliteten, trösten för mig, ja, men den fanns kvar hos Gud, trots att jag var ensam. Så för mig, när jag läser de här orden: vi tror på Gud Fader allsmäktig, så är det från djupet av mitt hjärta, därför att jag har en bra bild av min far, av Gud. Så är det för mig. Så jag har inga problem med det. Men när jag förberedde mig inför idag, så insåg jag, jag snubblar på det där ordet fader ändå. Därför att, vad händer med dem som inte har en positiv bild av sin pappa? För det är ju så i vårt samhälle idag. Och säkert bland er också. Som har vuxit upp med en frånvarande pappa kanske. Eller som har vuxit upp med en pappa som kräver mycket. Eller som till och med slår fysiskt eller psykiskt, trycker ner i dig. Som kanske har varit missbrukare. Eller som har varit ganska mesig. Det finns alla möjliga sorters pappor. Ni har olika bilder av er egen pappa. Jag vet inte hur den ser ut. Jag vet hur min pappa var. Men din pappa vet bara du hur han är. Och det präglar också faktiskt en hel del av din gudsbild. Hur Gud är. Trots att du kanske inte tänker på det. Men så är det oftast. Att den bild du har och den relation du har haft till din pappa, den blir ett slags liketecken med också hur Gud är. Därför vi pratar om Gud som far. Som pappa. Och är han då ingen stabil pappa som min pappa var? Jag har bara goda minnen om min pappa. Men jag har mött många som inte har goda referens eller minnen av sin egen pappa. Och då blir det ju lite haltande med att säga: jag tror på Gud fader. Redan där så snubblar man ju på orden. Eller hur? Det blir lite besvärligt att förhålla sig det om inte min relation till min pappa är särskilt bra. Så läste jag en hel del om det här i veckan. Brottades och började och hittade två berättelser. Den första berättelsen handlar om en grabb som var 12-13 år i USA. Som i ett infall av vansinne, raseri och desperation skjuter ihjäl sin pappa. Myndigheterna frågade efteråt, varför i hela friden gjorde du det? Och hans svar var att jag stod inte ut längre med pappans hårda krav, psykiska nedtryckande, och någonstans gick, ja, det gick inte längre. Han blev desperat och sköt ihjäl sin pappa. Han hamnade på en institution, en anstalt, i ett ensamt rum. Och så berättas det att en natt så gick en vakt förbi utanför hans dörr. Och så hörde han någonting, så han stannade upp utanför dörren. Och så lyssnade han. Och inifrån hörde han grabben snyftande, ropande: jag vill ha min pappa. Jag vill ha min pappa. Den andra berättelsen handlar om en vuxen man som sägs vara bankdirektör. Brian, en engelsman. Som var besviken på Gud. Han hade vuxit upp i en kristen familj, en kristen miljö. Och var fullt övertygad om att Gud hörde bön. Och Gud var verklig på ett fantastiskt sätt. Men så blev hans lilla syster, 10 år yngre än honom själv, sjuk. Allvarligt sjuk, så att ambulansen kom och hämtade henne. Han gjorde som han brukade. Han gick upp på sitt rum och så bad han att Gud skulle hjälpa henne. Och han var fullt övertygad att Gud skulle hjälpa henne. Gud var ju kärleksfull. Han älskar ju alla människor. Det är klart han skulle hjälpa hans lilla syster. Han bad och så gick restan på sig och gick triumferande ner igen. För att nu skulle ju Sysslas syster vara frisk. Och så ringde de från sjukhuset och sa att systern var död. Från den stunden hatade han Gud. Hur kunde Gud göra honom så besviken? Hur kunde Gud tillåta något sådant? Hur kunde Gud låta bli att hjälpa henne? Han tog fullständigt avstånd från Gud. Och sen blir han vuxen och i ett tillfälle så hamnar han i ett sammanhang där det kommer en hälsning ifrån Gud till någon i samlingen. Men han förstår att det är till honom. Hälsningen från Gud lyder ungefär så här: det finns människor här ikväll som behöver förlåta Gud. Jag menar att det finns någon här som skulle vilja klättra upp i knät på Gud som små barn och dunka honom i bröstet med sina små nävar och säga: jag hatar dig, jag hatar dig. Jag bad att du skulle hjälpa mig, men det gjorde du inte. Du vet vad jag kände, du vet vad jag behövde, men du gjorde ingenting. Du säger att du älskar mig, men det gör du inte. Gjorde du det, då skulle du ha gjort något, men det gjorde du inte. Som ett barn kommer till sin pappa, arg, besviken och skrikande ut sin ilska, så tröttnar barnet så småningom när allting har gråten har tagit slut. Då kurar barnet ihop sig i pappans famn och somnar. Det gör ingenting att du är arg på Gud. Gud är van att få ta skulden för mycket. Han vill hellre inget än att låta din ilska gå ut över honom istället för över någon annan. Då brast det för bankdirektören Brian. Det finns många som har en skadad relation till sin pappa, och då blir det också till Gud. Gud kan ta din frustration, din ilska, din besvikelse, vad det än har hänt i ditt liv som har gjort att du känner att Gud har svikit dig. Gud kan det. Till honom kan du komma och bulta och slå och skrika på. Därför Gud skadas inte. Han finns där för dig. Det är bättre att du skäller på Gud och är arg på honom än att du går ut över dina familjemedlemmar eller släktingar eller grannar eller vad du är för någonting. Gud står pall för din besvikelse. Det är bättre att du uttrycker dig vad du känner från hjärtat. Jag vet när jag predikar över det här för första gången, just att man kan uttrycka sin ilska till Gud. Det var, tror jag, var för 15-20 år sedan. Jag vet, jag hade en predikan för det och så kom den efteråt och sa, ja, det kan man inte göra. Man kan inte skälla på Gud. Man kan bara säga bra saker. Men det tror inte jag. Därför Bibeln är full med, vi läser saltasarmer av frustrationer där man ropar ut sin hjärtas längtan, sin innersta bön till Gud och säger precis som det är. Ibland är vi alldeles för fina i kanten här i våra kyrkor, att vi bara formulerar fina, vackra böner och ord istället för att verkligen vända ut och in på vårt hjärta, det vi verkligen känner, det du känner, din besvikelse, din ilska, din frustration. Varför säger du det inte till Gud? Ja, men så kan man inte säga. Till Gud måste man ju säga något fint och vackert. Nej. Gud är ju din pappa. Han älskar ju dig. Över allt annat i hela världen så älskar han dig. Och han vill inget annat än att du ska säga det du innerst känner. Om det är besvikelse och ilska, säg det då. Ja, men du som är förälder, du vet ju det själv. När du kommer till dina barn och så säger de efteråt, men jag sa inte riktigt. Men varför sa du inte det till mig först? Varför gick du och pratade med andra? Ja, men du vet hur det är. Man går inte direkt till pappa och mamma och säger som det är ibland. Och då blir vi sura på våra barn för att de inte säger direkt till oss. Ja, men Gud är ju sån också. Han vill att vi ska säga det vi känner direkt till honom. För att han älskar oss. Han älskar dig. Han tål det. Han blir inte arg och besviken. Han vill inget heller att du ska komma till honom. Som den fader han är. Han är världens fader, din far, din pappa. Han älskar dig. Vi får vara hans barn. Jag tycker det är fantastiskt. I Johannes 1 och 12 så står det, men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. De som tror, alla som säger ja till Jesus, de får kalla Gud för pappa. Närmare relation kan man inte ha. Gud är din far och du är hans barn. I Galaterbrevet 3:26 står det så här. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Och i 1 Johannes 3 står det så här. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Men det finns en skatt där. Det finns en rikedom att få säga Gud är min far. Gud är din far. Han älskar dig. Oavsett hur din relation till din pappa har sett ut. Om den har sett ut som den gjorde för mig. En fantastisk pappa som alltid fanns där, som var tryggheten själv. Eller en frånvarande. En närvarande men arg och bitter pappa. Ja, ni vet, det finns alla möjliga varianter. Gud finns alltid där för dig. Oavsett om din pappa har svikit dig. Eller vad det som finns bakom. Gud är en kärleksfull far som har omsorg om sina barn, om dig och mig. Han vill inget hellre än att omsluta dig. Han vill inget hellre att du ska få krypa upp i hans knä som ett litet barn och omslutas av honom. Det finns inget vackrare än att se en förälder som håller i sitt barn. Det är en trygg plats. Barnet vet det här är den bästa platsen att finnas, i famnen på en förälder. Oavsett hur gammal man är så får man krypa upp i Guds famn, omslutas av honom och känna sig trygg. alternativet till att bli besviken på Gud. Vi kan se här. Det måste ju vara att bli besviken utan Gud. Det är de två alternativen som finns. Det här är Philip Jensen, en kristen författare, amerikan. Alltså, endast blir man besviken tillsammans med Gud, eller så blir man besviken utan Gud. Är Gud där eller inte? Det finns ju ett fantastiskt bibelord. När Jesus blev ifrågasatt, folket lämnade honom. Och han frågar lärjungarna, ska ni också ni lämna mig? Det började blåsa lite snålt, det började bli lite jobbigt. Då säger Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Om vi skulle gå till någon, men då går vi ju till Gud. Vem skulle vi annars gå till? Jag har mött människor i sorg, besvikelse, framförallt de som jag har frågat där de har förlorat ett barn, framförallt de jag har samtalat med. Som har frågat, hur kan tron vara kvar där? Hur kan ni tro fortfarande? Och de svarar exakt så här. Till vem skulle vi annars gå? När sorgen, besvikelsen kommer, vem ska jag ta tag i? Vem ska vara min fasta punkt i livet? Vem om inte Gud? Annars finns det ju ingenting. Då finns det ingenstans jag kan ta vägen om inte Gud finns där. Då blir det bara tomt och intet. Trots att jag är besviken och arg på Gud så söker jag mig till honom. Det möter jag i samtalen med de många som har hamnat i besvikelse och sorg. Till vem skulle vi annars gå? Jesus, jag tackar dig för din omsorg om oss alla. Jag tackar dig för den här stunden. Nu ber jag för var och en som har brottats med sin relation till sin pappa och med sin gudsbild. Jag tror att även jag har talat till några här den här förmiddagen. Jag kände det när jag förberedde mig. Och Gud, nu vill jag att du ska möta dem på ett särskilt sätt. Som känner en besvikelse, en ilska, en frustration, vad det än må vara. Att du ska omfamna dem på ett särskilt sätt den här stunden. Jag vill att de ska få resa sig från bänken och komma fram och ta emot nattvarden om en liten stund. Som ett tecken på att de kommer hem till dig. Jag ber verkligen att de ska omslutas av din kärlek. Att de ska känna att de kan uttrycka sin djupaste längtan. Att de kan uttrycka sin ilska, sin besvikelse, sin kärlek. Ja, hela sitt hjärta till dig. Att de inte behöver formulera fina ord och formuleringar, utan de kan bara säga direkt som de känner. Och jag tackar dig för att du aldrig visar bort någon. Utan du tar emot var och en som kommer med ett längtande hjärta till dig. Jag ber att du ska omsluta var och en den här stunden som känner så. Och jag ber att de ska få kraft och mod att resa sig upp så småningom och söka dig och ta emot dina gåvor i nattvarden här. Som ett tecken på att de kommer hem.